Vi ska ikväll börja med Matteus 23 kapitel. Och där ska vi läsa de fyra första verserna. Matteus 23, verserna 1-4. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger den på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Det här låter ju egendomligt. På ett sätt tycker vi att vi förstår det här, och på ett sätt blir man väldigt frestad att sätta ett frågetecken i kanten. Jesus talar om de frommaste i sin samtid. Fariseerna och de skriftlärda. Om vi skulle överföra dem till, ska vi säga, moderna svenska förhållanden, så skulle vi snarare säga de frikyrkliga. För prästerna var de kyrkliga, så att säga. Sadduceerna. Och det var nog så med prästerskapet på Jesu tid att det var ganska förvärldsligat. Prästerna var ganska rika och välsituerade och skötte, så långt man kan förstå, själva gudstjänstmaskineriet, om jag får säga det så. Men så fanns det ju de som verkligen stod för väckelse. De som ville lite mer. De som menade allvar. Fariseerna och de skriftlärda. Märkligt nog var det just med dem som Jesus råkade i den svåraste konflikten. Just med dem smalde av direkt. Det tog mycket längre tid innan sadduceerna tände. Det var egentligen inte förrän de kände sin maktställning hotade. Vad ska vi ta oss till? Den här mannen gör ju många under. Om han ska fortsätta så här så kommer romarna att ta ifrån oss både templet och folket. Då först började de reagera. Men med fariseerna blev det frontalkrock på ett mycket tidigt stadium. Vad har Jesus att säga om dem? Jo, han säger så här att de har rätt lära. Det är skojigt. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Det är bra. Det är ju inte alltid man har kunnat säga under kyrkohistorien eller ens under gammaltestamentliga historien att alla som öppnade munnen hade rätt lära. Så det är ju ett högt betyg. Det de säger är okej, säger Jesus. Men så kommer detta. De handlar inte som de själva säger. De säger ett och gör ett annat. Och det där, det tycker vi väl också att vi förstår. Det har vi lite erfarenhet av. Lite grann så där i alla fall, om vi ska vara riktigt ärliga. Men sen kommer den fjärde versen. Och den är ju intressant. De binder ihop tunga bördor, säger han, och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Hur kan man lägga tunga bördor på människornas axlar när man har rätt lära? Har du funderat på det någon gång? Det har jag grunnat på då och då. Och det klarnade till när jag var på mitt lilla torp, precis som Herbert säger. Där händer det mycket. Det är mitt stora ashram det, så att säga. Jesus säger om sig själv: mitt ok är milt och min börda är lätt. Och så säger han alltså om fariseerna och de skriftlärde: de har rätt lära. Det går bra att höra på dem. De har rätt i det de säger, men de lägger tunga bördor på människornas axlar. Och det här är ju lite av en gåta. Hur går det till? Vad handlar det om? Innan vi tar den frågan så ska vi se en konsekvens av detta märkliga förhållande. Vi hoppar en bit framåt i texten till 23 versen. Ve er, skriftlärda och fariser, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. När nu Jesus talar om att de säger ett och gör ett annat, så ger han här ett nästan absurt exempel. I lagen så står det att man skulle ge tionde av markens gröda. Och det kunde ju bli lite grann om man går med slåttermaskinen över några tunnland åker. Då blev det några säckar med vete eller potatis eller vad det kan bli. Ja, det tar man väl inte upp med skördemaskin precis. Men fariserna, de gick ut i köksträdgården och tog var tionde dillplanta. Och det blir ju lite groteskt om det så att säga bara blir dill. Man gör det enkla och försummar det viktiga. Det här nu som vi är på jakt efter, det är någonting som så att säga gör det praktiska livet till en absurditet. Och det klarnade för mig när jag var på landet. Mitt torp ligger så avsides beläget, så jag brukar säga att jag har hemligt postnummer. Och en god vän till mig brukar säga det, att man behöver slagruta för att hitta till huset. Det finns ingen körväg, utan det ligger långt in i skogen. Det är så tyst, så tyst. Och där händer det väl ibland att man hör på radio. Vi hörde på lite olika andliga program i radio. Och till sist blev jag så arg så jag stängde av. För i vartenda program så trädde den ena efter den andra fram och i dyster ton anklagade alla lyssnare för att de inte sysslade tillräckligt med flyktingar. De kristna borde verkligen engagera sig i flyktingarbetet. Och var man inte engagerad i flyktingarbete tidigare, så tappar man ju helt lusten när man hörde det där. Därför att man fick ju det som en anklagelse. Det här borde du syssla med och det här måste du verkligen göra. Underförstått, annars är du ju ingen bra kristen. Och efter ett tag kändes det ju så motigt, så att även om man hade nästan sprittat av lust att få ägna sig åt flyktingar, så skulle man ha tappat lusten när man hörde de här radioprogrammen. Den ena efter den andra som med allvarlig ton förehöll Sveriges kristenhet detta att vi inte sysslade nog med flyktingar. Det var rätt lära. Men det var någonting som bara la tunga bördor på människornas axlar. Och jag tror att det här är ju verkligen vårt problem. Jesus hade ett helt annat sätt, och han har det än idag, vågar jag påstå. Och en av mina många älsklingstexter är Lukas 11 och 1. Jag minns hur glad jag blev när jag upptäckte vad där stod för ett par år sedan. Jag hade visserligen läst versen många gånger, men plötsligt så small det till och jag förstod liksom vad den betydde. Det står så här: en gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Det är inspiration. Jag vågar påstå att om jag skulle ha fostrat en skara på 12 personer till att utbreda ett budskap över hela jorden, och jag visste att jag hade 3 år på mig, så skulle jag antagligen bli odrägligt effektiv. Och det här med att lära sig be, det skulle vi klarat av första dagens eftermiddag ungefär. Då skulle vi gått igång med alla sorters bön. Och vi skulle varit supereffektiva. Så där fram emot femdraget skulle vi ha haft ett massivt bibelstudium om bön. Och vi skulle ha hunnit praktisera både på längden och tvären. Och sen skulle alla bli så uttråkade på detta med bön, så de skulle aldrig be mer i hela sitt liv. Det skulle bli en plikt. Och jag skulle ha snott ihop en tung börda och lagt på människornas axlar. Och jag tycker det är så underbart att Jesus gör precis tvärt emot. Han bara ber. Ofta så smiter han ju också. Och lärjungarna får fråga: vart tog han vägen nu? Och när han kommer tillbaka: var har du varit? Jo, jag har varit där och jag har varit på det berget. Och jag har varit lite ensam med fader. Jaha, vad har du gjort då? Ja, jag har bett till fader. Till sist så kan de inte hålla sig längre. Utan ungefär som en 3-åring som ber att få gå med pappa till jobbet, så säger de: kan inte vi få försöka? Jo, det går väl bra. Det kan ni få. Jaha, jo då, visst, gärna. Alltså, om du vill att någon ska engagera sig i flyktingarbete, så sätt igång själv. Och om ingen blir smittad av din glädje, så lär ingen komma mer igång. För att du med allvarlig, mörk och dyster uppsyn börjar anklaga din omgivning för att de inte engagerar sig tillräckligt i flyktingar. Om ingen smittas av din glädje, så är loppet kört. Det vågar jag påstå. Och därför är det ju illavarslande att vi har slutat, så att säga, att använda, om jag får uttrycka det så, Jesu metod för att få saker att hända. Vi har inte tid att vänta på att glädjen infinner sig, utan vi jagar oss själva och varandra med anklagelser snarare än med smittsam glädje. Vi går till Matteus 9:e kapitel. På slutet där så ska vi läsa 35 till 38 verserna. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herd. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Lägg nu märke till vad Jesus inte säger. Han säger inte, se nu vilka behov det finns i den här jättelika skaran. Sätt igång, skynda er. Fullt ös. Det är bråttom. Försök att hinna med så många som möjligt. Nej, han säger, be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Och det kan man ju tycka det att, ja men det är ju hans skörd. Varför ska vi behöva be honom att han sänder arbetare till sin skörd? Ja, det vet jag inte. Men det står så. Därför att när Gud sänder arbetare till sin skörd, då har han gett en glädje i hjärtat. En lust att få göra. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Det betyder ju inte alltid att allting går på räls, det vet vi ju allesammans. Det finns en delaktighet i Kristi lidande. Det finns ett moment av trons goda kamp, att hålla ut och att härda ut. Men mitt i allt det där ska ändå den glädjen finnas som gör att om kampen plötsligt togs ifrån en, om Herren sa det att jag, käre vän, nu hade jag tänkt att pensionera dig. Nu har jag ingen användning för dig längre, utan nu kan du rulla tummarna tills du dör. Då skulle vi sakna trons goda kamp. Då skulle vi plötsligt uppleva livet som meningslöst. Därför att det som är den yppersta meningen togs ifrån oss. Och jag tror att det är så oerhört viktigt att vi ser det här. Att vi får, så att säga, invänta vind i seglen. Istället för att sitta bak i aktern med en blåsbälg och försöka fylla seglen. För att på det sättet hålla skutan rörlig. Och ibland så blåser vi som vi nästan håller på att blåsa ut och in på oss själva. Och då kan man känna sig lite urblåst emellanåt. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Alltså Gud kallar oss till tjänst genom att inspirera snarare än genom att instruera. Gud pekar inte ut behoven förrän han på något sätt har gett oss en längtan att få fylla det behov han tänker peka ut. För det är ju så här att den börda jag åtar mig av kärlek, den är på något sätt lätt att bära, även om den är stor. Den börda som jag åtar mig av plikt och som jag bär för skams skull och inte för Guds skull, den är tung även om den är liten. Tionde av dill, mynta och kummin, det var ungefär vad fariseerna orkade med. Därför de hade jagat på varandra och sig själva med så många plikter och så många föreskrifter att de kom aldrig till skott med det som var viktigt. Den stora bördan blev de för tung därför att de redan knäade under den lilla. Av den enkla anledningen att de satte fart på sig själva och varandra med denna världens metoder istället för att göra det med Guds rikes hemlighet. Och då blir det ju så här, att då uppstår alla sorters absurda situationer. Vi ska gå tillbaka till Matteus 23 och läsa lite till där. Från 16 till 22 verserna. Ve er, ni blinda ledare, som säger: svär man vid templet betyder det ingenting, men svär man vid guldet i templet är eden bindande. Ni blinda dårar, vilket är för mer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt? Ni säger: svär man vid offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på dig är eden bindande. Ni blinda, vilket är för mer, gåvan eller altaret som gör gåvan helig? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Och den som svär vid himmelen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Nu är ju inte detta vårt problem. Det här kan vi ju läsa med en klackspark, så att säga. Vi avger inga löften i onödan kanske. Men också för oss får ju det här en rad absurda konsekvenser. Evangelium brukar vi ju översätta lite provisoriskt till svenska med glatt budskap. Segerbudskap betyder det väl kanske allra mest ordagrant. Ett glädjens budskap för de fattiga. Jag minns när jag var ateist en gång i världen och sjöng i två kyrkokörer. Och det var i en riktigt chartauansk församling i Svenska kyrkan. Och jag satt på min orgelläktare och undrade hur detta kunde vara ett glatt budskap. För det var så dystert. Och det var så allvarligt. Och det värsta som kunde hända var ju att man råkade fnissa i kyrkan. Det var ju ändå en del år sedan jag var ung. Och därför så hade man ju lite som en sport så där i kören att säga någon liten lustighet, för alltid var det någon som kunde fnissa till. Det var ju så där man satt och ja. Det var fler än jag i kören som inte var övertygat troende. Och jag minns att jag satt och försökte höra på. För jag var lite grann av en intelligenssnobb på den tiden, och det är jag kanske fortfarande. Jag tyckte det var så märkligt. Nere i kyrkan satt en massa äldre damer och en och annan äldre herre. Och de förstod tydligen vad prästen talade om, och det retade mig att det inte gjorde inte jag. Så att jag lyssnade och jag antecknade och jag försökte förstå hur detta kunde vara ett glatt budskap. Och eftersom jag inte kunde begripa detta så tyckte jag att nej, jag kan inte tro på det här. Det löste sig så småningom när jag träffade en präst som kunde förklara glädjen för mig på ett lite mer levande vis. Vad är det som är det glada budskapets glädje? Ja, det är detta att vi är fria från skuld. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Men jag vågar säga att det vanligaste bekymret som kommer före i själavårdssamtal med kristna, det är dåligt samvete. Kärt barn har ju många namn. Självfördömelse, självförakt, dåligt självförtroende. Vi har många termer för det här. Men på något sätt går det som regel att föra tillbaka på någon sorts, ska vi säga, kronisk skuldupplevelse. Och det är väl konstigt. Jag har genom åren bett mycket och funderat mycket. Och naturligtvis återkommit till detta ämne. I samtal efter samtal efter samtal. Vad gåtfullt det är att just vi som har löftet om skuldfrihet med omedelbar verkan, till och med retroaktiv verkan, att vi på ett särskilt sätt går omkring och dignar under skuldupplevelser. Det är ett märkligt fenomen. Det är precis så lagom absurt som allt det här andra Jesus målar upp för sin samtids fromma. Och det är ju så här med oss kristna, att kan man inte få en kristen att känna dåligt samvete på något annat sätt, så kan man ju alltid fråga: vittnar du för din granne? Därför att då skrumpnar ju samvetet ihop som ett russin som regel. Har man inte mått dåligt förut, så mår man ju tjuven stå, det vet vi allesammans. Och då kommer vi in på någonting som är så att säga besläktat med det här. Med skuldupplevelserna hos skuldfrihetens folk. Och det är detta med vittnesbördet. Tänk vilket budskap vi har. Att folk går till människor och talar om: det finns en hjälp. Om du dignar under skuld, så finns det en hjälp. En säger en. Och det är det unika med kristendomen. Att den sätter skuldproblematiken i centrum. Och just där erbjuds möjlighet att bli fri från skuld. Det kan ingen terapi i världen ordna. Inga meditationsrörelser erbjuder frihet från skuld. Du kan öva yoga tills du klättrar efter väggarna. Det är ingen som ens lovar i något prospekt att du ska bli fri från skuld. Du kan meditera tills du flyger. Det är ingen som lovar att du ska bli fri från skuld på det sättet. Du kan läsa 1000 böcker. Du kan hålla på och mumla upp piggande ord om att jag är störst, bäst och vackrast. Det hjälper inte. Och det är heller ingen som lovar det. Inget mentalsjukhus i världen kan befria dig från skuld. Bara den kristna evangeliet utlovar frigörelse från skuld. Det är väl fantastiskt? Det är inte klokt. Jo, det är ju det är, men jag menar, ja, ni förstår vad jag menar. Vilken anledning vi har till stolthet över vårt eget budskap. Vilka möjligheter vi har att så att säga ge vidare det som människor längtar efter. Det som så många har sökt efter att de har gett upp. Det finns ett ord på svenska. Ett litet lustigt uttryck. Människor brukar säga: ja, det där, det är så jobbigt. Och när människor säger så är det en omskrivning för att jag känner en sån skuld, så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Men det vågar man inte säga. Redan att använda ordet är så laddat, så vi skriver hellre om det. Därför att har man väl tagit ordet skuld i sin mun, så har man en känsla av att då är man fast. Du har ju hört den där historien, antar jag, om engelsmannen och amerikanen som kom till Afrika. Den är väl lite grann från kolonialtiden. Båda skulle sälja skor. Engelsmannen skrev, telegraferade hem: skicka inga skor, här går alla barfota. Och amerikanen, han telegraferade: skicka 1000 par, här går alla barfota. Och på något sätt har vi ett behov av att upptäcka evangeliet. Jag har en känsla av att de här två sakerna hänger ihop med vartannat. Både detta att vi själva i så liten utsträckning har fattat vidden av evangeliets glädje. Vad detta betyder, att Gud har förklarat dig skuldfri. Ja, men jag syndar fortfarande, säger du. Ja, det gör jag också. Om inte annat syndar vi alla på det sättet att vi skulle kunna göra mer. Du skulle alltid kunna vara lite gladare. Du kan alltid vara lite kärleksfullare. Du kan alltid offra lite mer. Du kan alltid satsa mera tid och så vidare. Det finns alltid en gräns där din förmåga tar slut eller din vilja. Och där, så att säga, skulden börjar. Men den dag du har lagt ditt liv i Herrens hand, så säger han: jag tar hand om ditt skuldkonto. Det här, det är så stort. Det är så radikalt att vi säger med en uppgiven suck: det är för bra för att vara sant. Och det är det som är problemet med evangeliet. Det är inte för dåligt för att vara sant, utan det är för bra för att vara sant. Åtminstone efter vårt lite trånga mänskliga sätt att resonera. Att våga tro, det är att våga tänka att det som är ens djupaste behov faktiskt är uppfyllt till 100%. Istället försöker vi vittna om allt möjligt annat. Vi försöker gå ut med alla möjliga andra budskap. Vi talar om allt utom det som, så att säga, är kärnan i evangeliet idag. Hur vi ska bli gladare, hur vi ska bli piggare, hur vi ska få bättre självförtroende, hur vi ska komma till rätta med det och komma till rätta med detta. Ja visst. Men vart tog det gamla budskapet om nåd för syndare vägen? Det vågar vi nästan inte tala om längre. Den där gamla historien om att vad predikade prästen om Jala? Ja, han talade om synden. Vad sa han om den där? Han var emot den. Ja, det är nästan som vi inte vågar det längre. Vi talar om allt möjligt annat. Som regel är det ju så här att vi upptäcker ju lite till mans att det är svårt att vittna om Guds rike i vårt land. Vi ska komma in på det lite granna dagarna framöver. Men något kan jag ju föregripa, för det är egentligen ganska enkelt att förklara. Evangelium är glädjens budskap för de fattiga, och vi är rika. Precis så enkelt är det. Därför att förlåtelsen, nåden, är gratis, men efterföljelsen kostar allt, som vi brukar säga. Och det betyder ju att ju mer vi äger, desto dyrare blir den. Har du ingenting, så är också efterföljelsen gratis. Men om du är stenrik, så blir ju efterföljelsen precis så dyr som din förmögenhet. Det betyder ju inte att Gud plockar av det allt från första stund. Men, så att säga, efterföljelsen går ju alltid med den risken att Gud gör anspråk på det han har anförtrott åt oss att förvalta, och som ju är hans och inte vårt. Inte ens livet är ju vår egendom. Och därför är det ju lite svårt att utbreda evangelium, även om det lovas det som vi alla behöver djupast in i våra hjärtan. Och när människor säger det där är för bra för att vara sant, så är det inte sällan så att man har tänkt igenom att ja, jag ska söka det där, men jag gör det 5 minuter innan jag dör, så riskerar jag inte allt det andra. När vi finner att det är svårt att vittna om Guds rike i vår miljö, så är det lustigt. Därför att 9 kristna av 10, och det är lågt räknat, när de upptäcker svårigheterna så säger de: usch, jag är ett så dåligt vittne. Och det tycker jag också är ett väldigt lustigt sätt att reagera. Det är en sån här absurditet igen som Jesus talar om med fariseerna. Därför det naturliga är ju att man istället sätter sig ner och tänker efter: jaha, i Sverige är det svårt att evangelisera, undrar vad det kan bero på. Men det gör aldrig vi. Vi vänder det automatiskt mot oss själva. Usch, jag är ett så dåligt vittne. Och så börjar vi på något sätt att hantera, så att säga, hela situationen med anklagelsen som vår utgångspunkt, istället för att ha skuldfriheten som vår utgångspunkt. Och det är en olycka vars dimensioner tror jag inte kan överskattas. Det är ju möjligt att det är så här att i församlingen som du tillhör så är du den enda som citat står för väckelse, slut på citatet. Det fanns en tid då jag ansåg att jag var den enda i församlingen som där Gud har ställt mig som stod för väckelse. Så småningom fick jag revidera min uppfattning ganska grundigt när jag förstod att det fanns bakom, så att säga, i det fördolda i många människors liv fanns mycket mer av trohet mot Herren än vad jag kunde se med mina blotta ögon. Därför att det jag stod för, det var egentligen något på ett sätt ganska ytligt och som avspeglades i en serie så kallade väckelsebeteenden. Men det är väl lustigt. Automatiskt blir det så här när vi blir påtända av den helige ande, att vi börjar betrakta våra bröder och systrar i tron som om de var ovilliga. Ja, det är det här insnyade sammanhanget där ingen människa vill ha väckelse förstås, och där alla bjuder motstånd emot Gud. Vi måste göra nya församlingar. Har ni hört den visan förr? Ni kanske har sjungit den själva med. Istället är det ju väldigt vanligt, det upptäcker man som själavårdare när man får många människors förtroende, att i alla församlingar finns det många, många som längtar efter mer av Herrens liv. Men på olika sätt har de brutit nacken av sig. Och det var på vippen att jag gjorde det också. Det är bara Guds nåd att, så att säga, nacken höll. Om jag får säga det så. Min stora längtan i livet när jag började läsa medicin var att bli psykiater. Så när jag blev kristen så ville jag gärna syssla med själavård. Och jag hade blivit mycket uppmuntrad av en mängd predikningar över temat öppna ditt vardagsrum för den ensamme. Ingen talade någonsin om hur man skulle göra när den ensamme kom in i ens vardagsrum. Och det upptäckte vi snart nog när vi gjorde ett försök. Därför att den ensamme hade med sig allt sitt pick och pack och bosatte sig i vårt vardagsrum. Och det blir så komplicerat så det går inte att beskriva med ord. Och vi sa, min hustru och jag, efteråt att det här gör vi aldrig om i hela vårt liv. Och det tog, tror jag, 12-13 år innan vi vågade göra ett nytt försök. Och vad många som bara har fått glada tillrop, gör det eller gör detta. Så går man iväg och kanske engagerar sig för flyktingarbete och så här, och upptäcker till sin förtvivlan att det var inte alls så lätt som man trodde. För det är det som regel inte. Och så fanns det ingen till hands att hjälpa och stödja och fånga upp en. Ingen som kunde, så att säga, leda en rätt. Så att man fick verkligen kanalisera det som var ens glädje och lust. Och så blir man sittande och så efter ett tag kommer in någon påtänd, glad och lysande figur som säger: "Åh, här i församlingen måste vi syssla med själavård." Man känner hur mungiperna åker ner som nästan kommer ner till naveln och så säger man: "Nej, jag har ju sysslat med förr. Jag vill inte." Det kanske inte betyder att man är så upprorisk mot Gud alla gånger, utan bara att man har knäckt nacken på sig. Därför att vi, så att säga, satte fart på oss själva och varandra på fel sätt. Därför, du förstår, när lärjungarna får lära sig att be genom att vara tillsammans med Jesus som ber, ja, då lär de sig be. Det är inte så svårt. Och om någon som älskar att gå bland flyktingar tar med sig 10 andra, eller 12 andra, eller en, och han får praktisk undervisning och inspiration på en gång, ja visst, då går det. Då hamnar vi inte i den här skuldfällan som vi sitter i gång på gång. Där vi till sist har så mycket anklagelser och skuldkänslor och alla möjliga sorters förakt cirkulerande och snurrande. Och där, så att säga, allt fler exklusiva grupper måste skilja av sig för allt fler exklusiva beteenden. Utan vi kan faktiskt få uppleva glädjen i att Kristi kropp hänger ihop. Då behöver vi inte riva ut sidor ur Bibeln för att göra den så pass smaklig så folk ska våga ta ett steg in i kyrkan. Utan vi kan faktiskt stå för hela boken som den är. Vi behöver inte bedriva evangelisation som operation övertalning. Och nästan försöka att truga på folk evangeliet, ungefär som man säljer en dammsugare till en som har 10 stycken förut. Utan vi kan faktiskt ställa oss upp och säga det, att vi är stolta över det evangelium som Gud i sin ord har anförtrott oss. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi är oroade för att vi kanske har förlorat mer av det centrala evangeliet än vad vi förstår. Visst ser vi en likhet, Herre, mellan oss själva och de fariser som faktiskt var de första som kom i konflikt med Jesus. Med dig själv, Herre. Därför så ber vi att du på olika sätt löser oss till att våga se och kunna se de kolossala dimensionerna av att du är mitt i vår skröplighet och faktiskt mitt också i vår ganska delade vilja och helhjärtenhet ändå har förklarat oss skuldfria inför dig. Hjälp oss de här dagarna att få se en glimt av hur stort detta är, och att sanningen får göra oss fria, och att vi faktiskt ska med en ny frimodighet kunna berätta om det oerhördaste budskap som någonsin har anförtrotts åt människor. Lovat vare ditt heliga namn, Herre. Amen.